Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Hälsopodden för dig som är lite rädd och vill ha lite kul. Jag heter Nisse Hallberg och med mig i vanlig ordning i studion har jag inga mindre än Sveriges främsta kvinnliga hypokondriker, Emily Ugla. Mm,
tackar.
Varsågod.
Jag är kvinna.
Ja, och väldigt kvinnlig. Och en läkare.
Ja.
Jesper Salén.
Mm. Den ni fick idag, ja, helt enkelt.
Den enda läkaren i Sverige som har varit med i Skärgårdsdoktorn.
Vet ni vad?
Nej.
Det här är ju helt sjukt. Igår plingade till i telefonen så stod det så här, P3 har taggat dig i en reel. Mm-hmm. Så tänkte jag, ah, det här måste jag se. Då stod det Sveriges bästa läkare. Det är alltså jag förstår inte.
Bara jag förstår. Att,
ja, jag ville bara säga det. Jag ville bara säga det.
Höga hästar.
Högt fall. Ja. Högt fall. Ja, men det är ju så. Man ska aldrig, nej.
Men det är som när jag spelade skivor, då sa jag, ja, en av Sveriges sämsta DJs.
Ja, men det är bra.
Jag är inte sämst, utan det är han på Spybar. Det var min usp.
Han på Spybar.
Ja, det var elakt mot Pikat. Men ja, lite skoj.
Alltså, jag känner att min hjärna inte har vaknat än. Alltså,
nej, den kommer vakna. Den kommer vakna. Inte nog med att jag är Sveriges bästa läkare. Jag är också Sveriges snällaste poddkollega.
Ja.
Ja, jag har med mig presenter till er.
Nej. Ja, är det så?
Ja. Eller vadå? Vi ska få presenter idag. Ja. Jag har ju
gissat. Så
du har,
jag
men du har gissat ner, tyst.
Jag har skrivit ner min gissning.
Okej. Ni vet, jag har ju berättat vad jag har gjort idag, eller vad jag har gjort i helgen här. Ja. Det är måndag idag. Jag har ju varit ute själv på landsbygden i Sörmland och plockat väldigt mycket svamp. Bästa dagarna i mitt liv.
Ja.
Och längst ner på din lista där du har skrivit, där står det kantareller.
Ja.
Ja, vill du bara ha kantarellerna så är det fine, Nisse.
Nej, har du plockat svamp till oss?
Nej, jag har plockat till mig själv, men sen så...
Jo, men det fattar
jag. Vadå på riktigt? Så vi ska få där. Svamp?
Gud, vad snabbt.
Vad ni än har planerat att laga ikväll, planera om.
Åh gud, det här är alltså...
Få se.
Det här är en säck med kantareller.
Få se, säcken.
Nisse.
Gud, vad snällt.
Du är en sån där sorglig typ som tänker, åh, kantareller, men... Vilken är den klassiskt godaste eller mest åtrådda matsvampen i skogen?
Kalliwan.
Nej.
Okay. Tryffel. Har du bökat?
Nej, inte tryffel. Men en delikatess. Och jag tänker att du kan få göra
det. Är det murkler?
Nej.
Nej. Det är svart trumpet.
Yes.
Gud.
Ja. Alltså, jag måste kramas.
Ja. Ja. Jag har fått en sexart trumpetsvamp också. Ja, men, tack så hemskt mycket.
Alltså, varsågod. Och jag kan, eftersom ni är lite fobiska.
Det är fast snällt av dig.
Ni är lite rädda för kryp och sånt här, så kan jag garantera att all svamp är genomgången, artad och krypfri och rensad. Det är bara ner i pannan.
Det är också så skönt. Men,
vadå?
Att få svamp av en läkare, för när min farmor plockade svamp då vågade jag aldrig äta. Jag sa alltid att jag och mina barn var allergiska, men nu vågar jag äta den.
Ja, nu Nisse blev så glad. Nisse blev så glad.
Ja. Eller,
Nej, men egentligen ser det ju självklart så att i och med att vi inte vi får inte in storkovan på den här podden. Nej. Riktigt än.
Backgås
varje vecka, så tänker jag att jag är så rädd att ni ska dra från podden, så nu känner jag att jag måste ge er lite presenter så att ni är kvar.
Så då kommer vi alltså äta kantarell toast till förrätt.
Ja.
Ja, men alltså jag vill bara äta dem råa typ.
Nej, alltså det är...
Nej, det får ni inte göra. Eller det är inget farligt, men det är waste of...
Är det?
Ja.
Mouth okay, space.
Men jag vill bara äta dem nu.
Det är så gulligt.
Hur som helst, någonting jag saknade väldigt mycket när jag var i skogen. Eller inte när jag var i skogen, för det hade varit konstigt, men när jag kom hem med all svart trumpetsvamp och kantareller två dagar i rad. Det är någonting som jag älskar att dricka till svamprensningen som jag inte kunde göra nu, och det var ju alkohol.
Ja. Ja. För det är det vi ska prata om idag.
Ja, men precis.
Dagens avsnitt, det har ni sett redan, är ju alkohol.
Alkohol, ja. Och då tänkte jag att jag har gjort lite research på ämnet. Med alkohol menar vi i dagligt tal etanol. Alltså det finns olika sorters alkohol, men det är etanol som vi blir fulla av och konsumerar. Man misstänker att människor så tidigt som... Lyssna nu, nu blir det historiepodden plötsligt.
Mm. Nu
livear jag historiepodden. Man misstänker att människor så tidigt som för 60 000 år sedan bryggde honungsmjöd. De första spåren av vintillverkning är från cirka 8 000 år sedan. Så kallade ädlare drycker, det vill säga destillerad sprit, kom för cirka 1000 år sedan. Så där har vi någon form av tidslinje.
Mm. Men alltså, man började dricka järn för 1000 år sedan.
Ja, Jägermeister.
Ja, exakt. Nej, men innan var det bara typ mjöd och...
Låghaltiga alkoholdrycker då. Eller ja, vin.
Ja, men det är ändå så här att det blev inte de här...
Kickarna.
Folk blev inte så huliganpackade.
Nej!
För 1100 år sedan.
Precis.
Kan man
jo, men inte liksom, du vet, den här klassiska dricka för mycket shot och det
alltså, ja. Jag blir knäpp på sprit.
Ja. Ja.
Det här, jag tål så... inte sprit.
Nej, exakt.
Då blir jag woo. Så.
Ja, men såklart det folk blir jättefulla, men det blir inte samma, du vet, tända eld på ett glas sambuca och sätta fast runt patten.
Alltså nu tycker jag det är så roligt. Jag fick bara en sån grej att jag började tänka på folköl, och det var ju då vi träffades första gångerna när vi drack folköl i Polidia.
Ja, men precis.
När vi var 14.
Men och apropå det här du säger, Nisse, man tror inte att alkohol bara har varit av ondo, utan man tror att spannmålsodlingen först uppkom. Alltså jägare och samlare började liksom odla i syfte att tillverka alkohol, och inte som jag då skulle tro tillverka bröd. Och så. Mm-hmm. Och denna spannmålsodling innebar då att människor blev bofasta istället för att vara nomader och resa runt, att de blev bofasta och slutade springa runt. Man tror även att alkoholen gjorde det lättare för olika stammar att kunna leva sida vid sida utan att vara så mycket på sin vakt. Ja,
alltså, jag
det såg jag på TV för en stund sedan. Ja, nej, men det är så farligt. Avväpnande, skapandet.
Ja, så är det ju när man är mamma, alltså till tonårsdöttrar.
Ja.
Jag blir lugnare när de är ute, när jag har tagit några glas själv.
Ja. Liksom. Ja, men precis, och vi ska prata om alkoholens liksom lugnande effekter lite senare. Men just att man tänker alltså att alkoholen då är anledningen till att vi idag lever i städer och har lyckats bygga civilisationer.
Mm.
Och så.
Alltså det är ändå kul, alltså så här, om man ser det från att det som krävdes att människan skulle bli lite civiliserad är att man har festat till det.
Ja, men,
det är skithärligt ändå.
Nej, men om man tänker så, jag såg även liksom just det här när fiender eller två stridande kungar träffas, så tog man en sup, för att då, det är lite sådär avväpnande.
Ja.
Det är svårare att ljuga, det är svårare att upprätthålla en dold agenda om man dricker, så att det blir lite, då
men
kunde man ses på lika villkor.
Men supa för mycket, då kan det bli, ja.
Men det kanske var där för 1000 år sedan när man började destillera sprit och folk började supa. Mer kanske. Mm. Jag vet inte, jag var inte där.
Det finns, jag måste ju bara innan jag avbryter dig. Jag såg en dokumentär, en öldokumentär.
Mm.
Jag har försökt leta rätt på den.
Ja.
Det var det om ett The Lager Incident, heter det. En incident i England. För England har man ju alltid bara druckit ale. De har inte druckit ljuslager. Alltså,
nej.
Och då var det en liten by, då hade de liksom, då hade lagen kommit till byn. För alla har ju druckit 3,5% okolsyrad. Det är som att dricka nyponsoppa i princip. Ja, men som mjöd. Och sen hade typ Stella Artois eller någon annan ale kommit. Och då kunde folk dricka helt plötsligt 10 stycken 5,5er som är goda och bubbliga. Det slutade med att den stan, det var liksom upplopp över hela stan, kyrkor brann. Alltså det var en stad som började typ utplånades av The Lager Incident. Dagen lagen kom till stan.
Aha.
För där kan man ju se skillnaden. Man dricker de liksom låghaltiga. Att folk blir lite mysiga. De går hem när puben stänger klockan 10. Lager Incident, bara knogjärn.
Man fortsätter på.
Ja, bara knogjärn bränder och... Det är så sjukt.
Nej, men det är intressant.
För att det
men
speglar
det är väl så det ser ut på fyllan när man är på krogen, man dricker.
Jo, jag vet, men det var ju första gången en hel by fick dricka en god öl. men det liksom påminner ju ändå om det här du säger om kungar och så här. Även fast det är kvalificerade gissningar.
Ja, sen menar inte jag att jag på något sätt... Nu är jag inte historiepodd låtsas människa längre. Men jag tror inte att man findrack och aldrig blev full då. Uppenbarligen. Jag menar, om man tittar bara på Ronja Rövardotter.
Ja,
jädra vad fulla de är.
Ja, men det kan man ju verkligen bli.
Ja.
På folköl till och med.
Ja, gud ja. Gud vad fulla man...
Ja, jag var så full på tre folköl. Alltså utan, jag fejkfyllade inte ens. Nej, jag var full.
Men det var ju också en oskyldig liten barnkropp som man bara hällde i etanol.
Ja. Mm. Ja. Med tuppkam. Förlåt, jag är så glad över det.
Ja. Tuppkam.
Nej, och etanol, det är en molekyl som är en substans som är psykoaktiv. Det vill säga att den påverkar vår hjärna. Som ni kanske har märkt. Den är både vatten- och fettlöslig, går ut i hela kroppen. Går ut i alla vävnader och medverkar dessutom indirekt eller direkt till över 200 sjukdomstillstånd.
Oj.
Vilket vi ska prata mer om. Det är inte bara den där skrumplevern som hägrar vid hög förbrukning, utan det finns massa saker. Och det här ska vi såklart prata jättemycket om.
Mm.
Vad kan man tänka sig att man får för direkta effekter om man tar ett glas alkohol?
Att man blir lugn.
Ja, lugn. Det kan vara lugnande, avslappnande.
Vad blir
det? Det är väl också att man blir glad.
Eufori, känsla av eufori och
sluddra.
Energi. Man kan börja sluddra, och det har jag som de negativa effekterna.
Ja.
Ja, jag vet inte om man är negativt eller positivt med sludder. Det beror lite på kanske.
Det är
som att jag slutar sluddra.
Du slutar sluddra.
Att jag börjar prata så här.
Ja, och vissa människor som kanske är trötta från början öppnar ögonen och blir pigga. Och de som är pigga, det är nämligen så här att alla blir inte pigga och glada, utan vissa blir bara trötta och vill gå hem.
Mm.
Ja. Och sen så får vi också, det ökar på serotoninet i hjärnan, alltså en känsla av välbefinnande.
Mm.
Och även släpper loss en del dopamin och endorfiner som ingår i belöningssystemet och som sen då är med och driver beroende då, när det har med dopamin att göra. Har vi några dåliga effekter så där direkt?
Ja, men det är väl alltså att du tappar väl kontroll. Det är alltså beroende på hur mycket du dricker.
Ja, precis.
Och sen, alltså vi behöver inte prata om dagen efter, eftersom att du, this goes without saying, om du kickar igång endorfiner och dopaminer,
ja,
då betyder det att du kommer att ha brist på dem dagen efter.
Oftast så är det ju så när vi liksom tömmer ut något med externt tillförda substanser, så manipulerar vi hjärnan och vi tömmer ut, vi tömmer kanske inte ut totalt, men vi liksom skjutsar på de här härliga neurotransmittorerna, och då får vi då ett underskott dagen efter.
Mm.
Baksmällan finns det mycket att prata om, och orsaken till den.
Jag kom på dåliga grejer med alkohol. Företagsfester.
Amen.
Alltså otrohet, liksom folk ramlar, det blir pinsam stämning, skitsnack.
Vet ni vad? Jag tänkte att vi skulle prata om mer de här sociala aspekterna av alkohol, för där har vi rätt mycket att göra. Nu skriver jag upp företagsfester, för det är någonting som jag tänker på väldigt mycket och nästan blir kallsvettig av att tänka
cringe,
på.
Alltså.
Och så, oftast.
Mm. Mm.
Nej, men det som händer direkt det är att det ökar på stressnivåer på samma sätt som om vi blir rädda eller om vi lever under hot, så att säga. Via hypotalamus i hjärnan och binjurar, adrenalin. Klinisk betydelse, det betyder att vi sover sämre, vi kan få ångest och även muskelspänningar. Under ett rus dessutom.
Mm.
Det påverkar minnesinlagringen. Kanske någon har märkt.
Just det. Ja.
Och sådär, vad var det? Vad sa han? Ja, bla bla bla. Så. Ja,
det är som att... för att ponera att du dricker massa dagar i rad.
Ja.
då måste ju alltså öka typ risken för en blackout så här, än om du bara gör det en gång.
Men jag tror det, för att du bygger upp liksom en tolerans så att du dricker mer och mer påföljande dag. Okay. Och då ökar risken för alla de här dåliga
konsekvenserna. Det som i folkmun kallas för skottsäker.
Åh, vad är det?
Nej, men det är när man, om du har festat dagen innan,
ja.
Då är det ju så svårt att bli, alltså så här, då är det som att toleransnivån är så hög.
Ja.
Så att du är så här, jag är skottsäker idag.
Ja.
Att liksom, det krävs
slår.
Så, nej, exakt, det krävs så mycket. För först är det bara återställare och då känner du ju, du blir väl antagligen dyngpackad, men du känner inte övergången
nej.
Från normal tillstånd till.
Det där, been there, done that i olika sammanhang. Ja. Och så, och det, ja. Man vet ju då den andra dagen att det här, nu, jag bara, det är som att ta ett sms-lån i någon form av energi eller lycka.
Ja.
Du skjuter bara där och räntan blir något oerhört stor när du vaknar dag 3.
Mm.
Ja. Det påverkar minnesinlagringen. Det skadar tarmceller direkt, vilket leder till, kan leda till illamående och smärta. Och påverkar också hur tarmarna rör sig.
Ja, det är därför man kräks ibland.
Det är en anledning.
Ah, okay.
Och sen kan du också få en kemisk, alltså att du blir så, har så hög promillehalt i blodet av alkohol att du får en, du får en förgiftning och då kräks kroppen för att du ska göra av med det.
Jag tänker alltid att jag kräks av ångest. Att jag tänker på pinsamma saker och så vill jag spy typ.
Nej, men, det kan nog vara en kombination.
Ja.
Men det finns många andra orsaker till att kräkas.
För vi alla har ju någon gång kräkt
ja.
På fyllan lite så.
Ja.
Och, men jag har ju, om jag har kräkt på senaste, då är det som att det har hamnat snett. Så då kan jag liksom inte må dåligt. I somras kräktes jag. Då såg Emily bredvid och jag såg och skrattade. Bara, jag måste bara kräka. Alltså jag mådde inte dåligt.
Nej.
Och sen när Emily sa pad thai så kräktes jag. Nej, men alltså det är bara du vet när spottkörtlarna börjar producera saliv.
Ja, och det börjar trycka här under.
Ja, men exakt, och du vet, jag mådde inte dåligt tungan. Utan ja. Det är bara som att något har hamnat snett.
Ja.
Och men, då känns det inte som att det är förgiftat.
För men hade du druckit mycket?
Ja, det hade vi gjort.
Ja.
Men det, alltså jag tror, det, för det känns inte, man har ju spytt för att man mår dåligt. Då känns det som att kroppen vill göras av. Här kändes det som att man hade svalt luft snart. Du vet,
ja, men jag förstår. Men det kanske ändå var bra att du
kräktes. Ja, det var då jättebra. Jag var ju uppe 10-30 dagen efter.
Ja.
Ändå.
Oj, jag minns inte ens.
Du var nog fortfarande och sov. Nej då. Men, nej, men sen så får vi då ett försämrat immunförsvar. Och det här kanske mer är långtidseffekter om vi dricker upprepat och så. Men du trycker ner produktionen bland annat av vita blodkroppar i benmärgen. Tillfälligt.
Man vill aldrig mer dricka när man hör den här.
Nej, saken. Men vill ni ha förändrade könshormoner?
Vadå? Berätta.
Ja, men det är nämligen så att ett långvarigt bruk av alkohol, jag tror inte liksom om du dricker alkohol vid ett tillfälle en gång per år att det här är en grej, men det ökar halten av östrogen både i män och kvinnor.
Mm-hmm.
Och också därför delaktig i att du har en ökad bröstcancerrisk. Om du dricker alkohol väldigt mycket. För att östrogen, vi ska inte in och bråka med våra hormoner. Påverkar även, sänker testosteronnivåerna hos män. För att alkohol är toxiskt mot Leydig-cellerna i testiklarna som tillverkar testosteron. Så att, nej. För det minskar sammantaget fertilitet.
Ja, exakt.
Ja, det har vi pratat om. För att vi känner ju folk som har försökt få barn. De slutar dricka då. Mm. Jag tänkte, varför gör man det? Det låter liksom lite överdrivet.
Fast det är tydligen väldigt,
det är väldigt bra.
Nej, men om man tänker så här, nu har jag gått igenom några effekter. Sen har jag en lista på liksom långtidseffekter och var alkoholen kan spela in. Mm. Men tänker bara det här med att det ökar på stress och kortisol och adrenalin i kroppen.
Mm.
Om vi pratar graviditet. För där är ofta stress en bidragande orsak till att det kan vara svårt att etablera en graviditet.
Mm.
Eller att bibehålla en graviditet. Så att på väldigt många plan så är det, och även för mannen då som kanske ska befrukta det här ägget, så är det faktiskt ingen dålig idé att dra ner eller uppehålla helt under en period.
För det ska vi säga nu, när det här avsnittet kommer ut så har vi haft uppehåll i 13 dagar.
Är det 13 dagar idag?
Ja, alltså vi spelar in på måndag, då är det 11 dagar. Men det här släpps ju 13.
Ja.
Och så inte, länge inte någon har bara så Broder Tuck rasat in på en bar.
Nej.
Och vill bara få ner sin testosteronnivå. Så har vi nu klarat 13 dagar.
13 dagar.
Klarat. Vi har...
ja.
För att vi alla tre har ju berättat att vi har drömt att vi har varit på fest.
Nu, de här dagarna. Ja.
Ja. Ja.
Men alltså, jag och Emil, det här, jag tänker så att det här kan ju bli ny humor av. För att vi vaknar upp och så bara, hur hade du det på din fest? Och så vaknar upp, jag har varit med om så mycket, bråkat med vänner, sett in i något ungdomsex. Hur går det för dig nu? Skål. Vaknar upp, ingen bakfylla.
Nej.
Ingen bak. Hallå, god morgon älskling, ska vi ta en promenad? Så att jag har kul när jag sover.
Nej men det, faktiskt, jag drömde också, jag tror jag skrev till er att jag drömde om, det var några dagar in i det här, så drömde jag att jag var på väg, jag var glad och var på väg till en, jag skulle träffa någon och ta en öl, för det är så trevligt, det är det bästa, jag går inte så mycket på nattklubb, men jag älskar att träffa någon, jag tycker om att prata med och ta en öl. Men då skulle jag träffa någon och ta en öl, och så mitt i stegen så kom jag på, nej, jag får ju inte ta en öl. Och det bästa i den här drömmen, det var att jag inte blev besviken. Utan jag var så här, just det, jag får ta något annat. Och så gick jag vidare. Sen vaknade jag med ett leende på läpparna. Och det var väldigt skönt.
Ja. Och jag drack Dirty Martinis, min favoritdrink.
Hur många?
Många.
Många.
Sen var ju Emily även på, skulle på någon fest och insåg att hon inte fick dricka. Och då började du och alla som skulle gå på fest att plugga istället.
Just det! Va? Ja!
Vad jag var bara, det där för bror,
du,
så här, vi, duktig
ja,
gäng?
Vet, det var helt sjukt. Vi var ute åt middag, bara fan, nu är det 3 timmar i klubben, börjar, vad ska vi göra när vi börjar plugga?
Men alltså, i era drömmar, alltså, vi, vilka människor vi har blivit i våra drömmar.
Ja, men grejen är,
det där det börjar.
Jag tycker att det här, eftersom att det har varit en sommar, det är väldigt många, vi har sett på väldigt många. Jag har jättemånga kompisar som bara, jag ska vara nykter i 4, du vet. Jag tror att det är väldigt vanligt att efter sommaren att folk tar längre vita perioder. Alltså för jag har inte tänkt på det när jag inte själv har gjort det.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men nu är det supermånga. Jag träffar vår gemensamma vän Morten Andersson. Ja. Han är 24 månader typ.
Har han startat en nattklubb?
Nej, nej? Nu får du vara snäll.
Okej.
Okay. Men ja, det har han.
det var väl inte så taskigt. Ja. Ja, hur som helst. Det gjorde han ju en gång. Startade en nattklubb för nyktra.
Ja. Jaha,
vara nykter. Det var därför skämtet.
Och han ville att jag skulle komma på den nattklubben. Och fråga, måste man blåsa? Ja, du måste blåsa. Nej, men då kommer jag inte komma.
Okay.
För att, men då fick du blåsa för att komma in. För att visa på att du inte hade druckit något för att komma in på klubben.
Ja. Och jag ska säga det. Jag, alltså, oavsett vad så tycker jag att det var ett fantastiskt initiativ.
Ja, det var det.
Alltså, för det vi kommer prata om lite senare i programmet. Jag tänkte dra lite mer såna här skadeverkningar. Lite fakta.
Jag tycker att du redan har gjort det. För alltså, när du, allting jag har hört nu, så är det så här, kan du inte komma till de positiva sakerna?
Ja.
Nej, men...
Nej, och de positiva sakerna kanske inte finns. Ja, men, det finns om,
men det här snacket av, det är bra med, för hjärtat med ett glas vin om dagen.
Ja.
Rödvin.
Ja.
Ett glas rödvin dagligen. Och då gällde det ju äldre, folk över 40-50 år skulle det här gagna. Men nu har jag tittat på det här och det som man verkar ha landat i, det är att de studierna som har visat då att det är bra för hjärtat att dricka ett glas rött per dag, de var inte så bra. Utan det kan finnas andra förklaringar till varför utfallen blev som de blev.
Ja.
Så det verkar inte vara så länge.
Det känns ju som att den som har gjort den forskningen verkligen vill ha sitt vin.
Och bodde i Frankrike.
Ja, men jag tror det också. Jag tror
Gerard
det också.
Depardieu.
Jag tror det också.
För den. Ja.
Nej, men så att, och som sagt, forskning kan ju förändras och det kan komma nya rön.
Ja,
så att, men som det ser ut nu så verkar det inte vara så helt enkelt.
Nej, det känns ju som att det finns andra saker som är skonsamt för hjärtat som inte inkluderar alkohol.
Men kan vi säga så här, att njuta av ett glas kan ju vara positivt för hälsan. Ja. Att, faktiskt, så vi behöver inte såga alkohol vid fotknölarna, utan det kan nog vara jättebra socialt och bygga broar och så.
Men jag tycker ju alkohol blir som roligast efter 3 glas.
Ja, nej men sån precis. Uppenbarligen så har du ändå byggt städer. Men nu kanske inte behöver bygga mer städer och umgås stammar.
Om jag säger såhär, vår lägenhet, den byggs snabbare utan alkohol. Alltså den inreds snabbare.
Ja.
Det målas om bättre när målan inte är full.
Alltså jag har aldrig haft så mycket tid i mitt liv.
Kan inte ni göra så här timelapse? Skulle vi ha timelapse-videos på när ni fixar och donar? Ja. När ni lever faktiskt. Jag skulle ha timelapse-video på ert liv, Truman Show. Kan vi lösa det eller?
Men betala om liv.
Ja, innan vi går vidare så ska jag dra lite om vad som händer med alkoholen när den bryts ned. Den bryts ned mestadels i levern. 20% av alkoholen tas upp i magsäcken redan. Resten tas upp i tarmarna. Alkoholen bryts ned från etanol. För etanol kan vi inte göra oss av med. Etanol är det som gör att vi blir berusade. Etanol bryts ned till acetaldehyd av ett enzym som heter alkoholdehydrogenas i levern. Acetaldehyd, det är boven i dramat när det gäller baksmälla.
Mm-hmm.
Och det är också boven i dramat när det gäller en ökad risk för cancer kopplat till alkohol. Något som man har pratat väldigt mycket om på sistone. I Kanada har man dragit ner rekommenderade alkoholintaget till 2 glas per vecka.
Mm.
Av den anledningen. Mm. Och det är för att den här acetaldehyden leder till oxidativ stress i kroppen. Det vill säga att det finns risk att DNA påverkas.
Mm.
DNA, dålig DNA, uppkomst i cancer. Andra saker som är dåligt med alkohol eller där alkohol ökar risken för är stroke, demens, depression, ångestsjukdom, hjärtinfarkt, högt blodtryck, skrumplever, fettlever, cancer där den vanligaste alkoholkopplade är bröstcancer men även tjocktarm, rektalcancer, munhålecancer, hudinflammation, eksem, psoriasis, rosacea, sömnstörning, hjärtarytmi, diabetes. Varför då? Jo, för att alkohol förhindrar omsättningen av socker så att du får en ökad risk för blodsockerfall som då kan vara jättefarliga för en diabetiker. Sänker immunförsvarets funktion och bildning. Och sen har vi den stora delen också som vi inte får glömma, skador under påverkan. Rättsmedicinalverket har räknat ut att har man 1 promille alkohol i blodet så ökar risken för att skada sig eller vara med om en olycka med 25 gånger, alltså 2500%. 1,5 promille hela 80 gånger högre risk att drabbas av en olycka. Alltså 8000%.
Det är ju för jävligt.
Jag tänkte ju säga, när ska du komma till de negativa? Nej, det här är helt sjukt.
Nej, men det var en lista. Jag var tvungen att rapa igenom den.
Och som sagt,
vad fan finns ens alkohol?
Alltså, ja, kan vi börja röka gräs istället?
Men jag vet inte. Jag kan tänka mig...
Det finns ju någon ny, har jag hört. När jag spelade in livepod här någon. Att det finns något en ny, alltså... substans.
Ja!
Som ska ha exakt samma effekt som alkohol, fast... inte samma skador.
Precis, och inte med någon beroenderisk. Jag såg faktiskt, jag tror den som sa det till dig har tittat på samma tv-program som jag.
Ja, kanske.
För det var någon forskare i USA som höll på med det där. Och vi får se. Men sen fanns det också skeptiker kring det, som trodde att det här kommer ändå vara beroendeframkallande.
Ja, men det kommer ju bli en ny lager incident.
Ja, men å andra sidan, om det inte har alla de här skadeverkningarna som jag precis har räknat upp, så kanske det inte gör något då. Jag vet inte.
Det är tråkigt att det inte går att göra ett gott vin på det, känns som.
Ja,
det är det.
Precis.
Är det så gott ens med vin?
Ja, det är jättegott.
Jag saknar det.
Hörrni, då pausar vi alkoholsnacket efter den där skittråkiga listan om alla biverkningar och hur man dör av det, med någonting lite mer uppfriskande. Jag ger er Dead or Alive. Dead or Alive. Så, den här veckan är det inte jag eller Emily som har en Dead or Alive. Den här veckan så är det en lyssnare dead or alive. Det är en fråga som är skickad till våran inkorg på Instagram, dit ni kan skicka frågor, där vi heter Aja Sjuk. Eller så kan man skicka sina frågor, det kommer vi komma tillbaka till sen, till fraga@ariasjuk.se. Här kommer tittar dead or alive. Hej! Har en väldigt konstig fråga. Jag och min sambo brukar vara ute i skogen med vår hund. För att leta svamp såklart. Vi rör oss både på stigar och ute i terrängen. Jag har den dåliga ovanan att alltid tälja pinnar under tiden vi går och börjar fundera lite. Då kan vi räkna ut att det här är mannen, misstänker jag, i förhållandet.
Antagligen.
Vad skulle du tro att oddsen för mig att överleva är, låt säga 2 kilometer in i skogen på en stig, om jag skulle trilla och få en pinne, till exempel 2 centimeter i diameter, jag tält vass genom magen, alltså genom buken, utan att punktera vitala organ, och ut i ryggen. Det är otroligt. Eftersom att jag framstår som jävligt märklig föredrar jag att vara anonym. För övrigt en väldigt bra och intressant podd. Alltså personen i fråga brukar tälja pinnar som han eller hen hittar i skogen. Han kan vi säga.
Emil i Lönneberga, vuxen.
Ramlar och bara trycker den rakt genom buken, missar allt, gallblåsa och njurar och fan och hans moster. Bara i så mjukkött eller vad fan det heter. Vad är chansen att han, eller risken att han stryker med?
Nej, men den risken, alltså chansen till överlevnad måste jag ändå säga är jättehög. Baserat på då, förutsatt att inga vitala organ punkteras. För det är ju så att det första jag tänker, att en njure liksom skadas lite, det är ingen fara så i det akuta, utan det är ju blodförlusten som en organskada kan ge upphov till, som man ganska snabbt kan dö av. Men missar man alla organ och, viktigt, skulle den där pinnen punktera kroppspulsådern? Vad länge sedan, jag saknat.
Ja, men kroppspulsådern är det läskigaste vi har.
Jag har saknat dig reagera så här.
Fuck, vad jag tycker det är obehagligt. Ja, fortsätt.
Ja, när den stora kroppspulsådern blir punkterad, om man skulle gå igenom den och den skulle börja läcka, då är det ganska kört, för det går ganska snabbt.
Jo, men det är ju väldigt vitalt, så det gör det inte.
Nej, men det är inte ett organ, så att nu är jag lite...
Ja, men det är alltså, i det här fallet, jag tror att personen frågar... Inte vet om att det går en autobahn av liv i kroppen som inte får pinnas sönder.
Men nu vet du det, Emil, att det går en autobahn av liv. Och det som är viktigt, oavsett, för att det är väldigt svårt att veta för Emil när han är ute i skogen om han har punkterat någonting vitalt. Det går inte att känna. Så det som är viktigt, det är att punkterar du, får en pinne rakt i magen, dra inte ut den.
Jag inte tänka ut den. På en grej. Ja. Tänk om man får pinnen och fällkniven i magen. Alltså då är det ändå. Alltså han kan ju otur i oturen.
Men,
det är en riktigt dålig dag.
Men det är så som man ser på film. Du ska inte ta ut
den. Nej, men dra inte ut den. För att skulle det vara så att den här går in i kroppspulsådern.
Ja.
Då täpper den ju till tillfälligt. Alltså den här 2 centimeters pinnen. Det är ju väldigt bred pinne.
Mm.
Men då täpper ju den till. Men drar du ut den, då finns det inte en chans att du kan liksom täta eller lägga tryckförband.
Man ska låta pinnen vara i.
Ja.
Men ska man göra som de gör i till exempel Braveheart och andra, där man blir skjuten med en pil?
Prima noctum.
Ska man bryta av pilen?
Ja, men det är väl smidigare. För, att då, liksom.
för det gör de ju alltid. Man tänker såhär, för de blir såhär och så blir de av pilen. Så bara, thank you,
alltså,
och så är det lugnt.
Går du, 2 centimeter pinne är svårt att bryta av utan att du rubbar den. Men kan du bryta av liksom, så gör det. Men tanken är väl att du inte ska liksom, gå emot med den där pinnen, beroende på hur lång den är. Men dra inte ut den, för då riskerar du att liksom, ta död på dig själv. Utan låt den sitta, 2 kilometer, ingenting.
Det är bra,
ring ambulans, ring 112, säg det här har hänt. Lycka till. Men du kommer överleva.
Alltså 100%.
Men alltså något kan du kan få ett träd över dig på vägen.
Men det är bara pinnen.
Jag skulle säga
utan vitala eller kroppsfyllsåder, då är det bara som att få en nål i tummen.
Nu får ni en siffra. Från en pigg doktor. Du överlever till 96%.
96.
Okej.
Ja.
Oh.
Cut. So there is a chance.
Cut. Ridå.
Ja, ridå.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Oh. Ja, då är vi tillbaks efter... Man lär sig alltid något nytt. Mm. Emily började bara skratta.
Ja, men det är för att hon kom på extra otur.
Men,
ja.
Men jag tror att Emily bara såg framför sig.
Och med Emil, jag tyckte bara det var så genialiskt.
Men, men jag, alltså Emily såg framför sig bara, ja men pinnen, och sen om kniven åker in då. Och sen bara, i ditt huvud var det som att träd började falla. Ja. Att det bara var olycka på olycka, kändes som.
Ja. Nej, men jag tyckte bara det är så jävla dumt, allt.
En olycka kommer ju sällan ensam, som man brukar säga.
Ja, nej. Precis.
Nej.
På tal om det, en öl kommer också väldigt sällan ensam. För att det är väldigt få som klarar av att bara dricka en öl.
Snyggt, älskling, du proffs.
Ja, jag försöker.
Ja,
det
är det. Tillbaks till alkoholen. Segway oss tillbaks.
Segway. Och apropå segway och olyckor, alkohol, sparkcykel.
Ja, jag sitter här med två plasttänder som resultat av alkohol och sparkcykel.
Kallar du mig och Emily plasttänder? Fan, plasttänder. Ja, det är väldigt tråkigt.
Ja, ja. Ändå lite kul.
Ja, nej, men här har vi ett levande exempel i alla fall. På att det har gått bra, Nisse.
Bra. Jag kommer aldrig stå på en sparkcykel. Nykter som full igen.
Det är väl inget misslyckande faktiskt.
Nej, det är ett lyckande.
Heller. Mm. Så här, om vi då går över till själva lite mer mjukare, fast också väldigt hårda konsekvenser av alkohol, det här med beroende. Det går nämligen inte att på förväg veta vem som kommer att utveckla ett beroende. Mm-hmm. En del kan gå igenom ett helt liv problemfritt, problemfri relation till alkohol, medan andra blir beroende redan som unga, alltså, som unga vuxna. Faktorer då som spelar in är gener. Såklart. Ökad känslighet för alkohol. Miljö, händelser i livet som skapar stress och depression, ångest och andra orsaker till att man kanske dricker mer alkohol än man väl dricker. Och sen också vänners alkoholvanor.
Mm-hmm.
Som är ganska lätta att liksom synka med.
Mm.
Och dricka i kapp. Och jag tycker fortfarande än idag att jag blir hånad för att jag dricker öl mycket långsammare än många mina vänner.
Mm.
Att det är nästan ett hån. Tror att du kanske har sagt något en gång.
Jag vill inte hånat dig.
Nej, inte hånat. Nisse. Jag ska absolut, för du är ingen hånade människa. Du är ingen hånade människa.
Jag tänkte peka fuck you.
Förutom att du gjorde dubbel fuck you till mig, precis.
Jag känner mig.
Hånad.
Men jag vill minnas att när vi skulle på Bayern. Alltså, och det här är inget jag bär med mig. Men alltså, för jag är så van vid det. Och du, att... För jag dricker så långsamt och sen är det så här, jag ska bara se att doktorn ska dricka upp sin öl innan det är dags. Alltså så.
Ja, men...
Ingen hån.
Nej, men det var ju så här att man väntar in någon.
Ja, men precis.
Det var ju mer artighet, tror jag. Fast Nisse, det är grabbig touch.
Nisse, jag är så glad att få dricka öl med dig och gå på Bayern match. Så att det var absolut ingen dålig erfarenhet. Vad jag menar med att jag får det ofta kommenterat. Att jag dricker öl väldigt långsamt.
Men det är väl likadant som när man, om man väljer att inte dricka så kommenterar sig. Folk ska tycka någonting om allting.
Alltid. Mm. Och det sätter de andra i en liten sån här, men vadå? Ska vi göra det här roliga men lite dåliga själva?
Ja.
Mm. Och så.
Men det, jag tror att det är det som är grejen. Att då blir folk medvetna och känner...
Ja, men det är ju inte lika kul. Det får vi väl bara... Alltså det blir ju lite sådär... Man vill ju att alla ska dricka om man dricker.
Jag bryr mig inte ett skit faktiskt.
Är du mognare än mig kanske?
Har ni hört talas om riskbruk? Ja, det har ni.
Ja.
Ja. Nu är det så att den här veckan så kommer Socialstyrelsen med nya rekommendationer.
Alltså i mängder?
I mängder. För det är nämligen så här att definitionen för riskbruk, alltså ordet riskbruk används ofta när det skrivs och talas om hur vi dricker. Med ordet menas att vi att dricka så mycket alkohol att det innebär en klart ökad risk för skador och andra problem i livet. Fysiska, psykiska eller sociala. Okej? Okay? I nuläget så är definitionen för riskbruk när det gäller den genomsnittliga konsumtionen, då är det 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas per vecka för kvinnor. Intensiv konsumtion, binge drinking, alltså vid ett tillfälle, då är det 5 standardglas för män och 4 standardglas för kvinnor. Vilket innebär då att dricker man 7 öl vid ett och samma tillfälle så är det ett riskbruk som man. Och dricker man 5 glas vin som kvinna så är det ett riskbruk. Vilket gör att väldigt många, tror jag, kvalificerar in.
Ja, framförallt om man är ute är så här, en festkväll.
Ja.
Då är ju så alla då som... Jag känner kanske 3 personer som dricker som inte går över riskbruk. Alltså så här, om de är ute på en kväll. Liksom.
Hur många på midsommar tror ni?
Nej, men det är 99%.
Ja.
Mm.
Och just varför har man definitionen riskbruk? Jo, men det är ju för att identifiera. Man behöver inte vara beroende eller man kan ha ett, ja, som ni förstår, klart fungerande tillvaro och en frisk kropp. Men lever man i ett riskbruk så finns risken att man då förr eller senare skadar sig på något sätt eller hamnar i ett beroende.
Mm.
Och standardglas, det kan ni kolla upp, men det är bland annat 4 centiliter sprit och
33 centiliter öl och
stark öl och 50 centiliter folköl och sådär.
Men om vi kollar på alla människor som har badat och dykt i botten, så kan man ju nog utgå från att 95% av dem har druckit.
Ja.
Alltså om man bara ser sådana skador som är väldigt vanligt förekommande. Eller likadant elsparkcyklar. Eller vad så här. Det går ju hand i hand med alkoholkänslan.
Ja, för vad är det alkoholen gör som vi oftast upplever som ganska skönt? Och personer med kanske en social fobi eller tycker att det är jobbigt att träffa nya människor.
Man blir risktagande.
Ja, lite mer.
Konsekvenstänket försvinner.
Vår prefrontalkortex i hjärnan här längre fram, där våra högre funktioner finns, alltså tankar, konsekvensanalys, allt det där som gör att man då kan bli ängslig eller undvikande, liksom övertänkande.
Mm.
Den kopplas bort lite.
Exakt.
Men det betyder också att vår koordination och vår koncentrationsförmåga blir ganska kass.
Ja.
För att inte tala om balans och sådana saker när det har gått lite längre. Så att det vi tycker är ganska befriande och härligt blir också, kan också bli farligt. Helt enkelt.
Mm.
Vad är då alkoholberoende? För det är en annan sak och det är där vi inte vill hamna. Ingen vill hamna där. Kriterierna för alkoholberoende, då krävs det minst 3 kriterier de senaste 12 månaderna. Och de kriterierna är en stark längtan efter drogen, i det här fallet alkohol, svårighet att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, kroppsligt, socialt eller psykiskt.
Mm.
Alkoholkonsumtion ges högre prioritet än andra aktiviteter och förpliktelser. Ökad tolerans, det vill säga att du har en toleransutveckling mot alkohol, vilket gör att du behöver mer och mer alkohol för att uppnå samma effekt.
Men sen någonstans vänder det där väl?
Så sen har du fysiska och psykiska abstinenssymptom.
Ja.
Vad sa du för något?
Just det där med toleransnivån. Sen vänder väl det någonstans. Om man ser till min mamma som är alkoholiserad, det krävs ett halvt glas vin.
Jo, men det kan nog vända. Hon har nog väldigt, väldigt effektiva enzymer som bryter ner alkoholen, för de uppregleras vid ett kroniskt bruk.
Mm.
Så att du blir bättre, alltså kroppen blir bättre på att metabolisera alkoholen.
Okay.
Sen har du en annan sak med stigande ålder, och det är att hjärnan blir känsligare för alkohol.
Jo, det
också. Hur många har ett alkoholberoende i Sverige? Omkring 4%, 300 000 av Sveriges vuxna befolkning. 2/3 av dem är män. En högre andel i åldersgruppen 17-29 år.
Jaha, oj.
Och beroende är vanligare hos individer med en låg utbildningsgrad. Medan ett riskbruk är mer vanligt hos folk med en hög utbildningsgrad.
Mm.
Sug på den. Nu har jag rapat så jävla mycket fakta här, känner jag. Så att nu...
Men jag är bara helt...
Ja, det är jätteintressant. Ja, det är också.
Så jag tycker att det är... Jag bara, vad är jag? Vilket fack är jag i?
Men något som är härligt för oss, tycker jag, när man hör det här, att vi ändå är 2 veckor in i vår vita period. För att hade vi suttit här bakfulla och hört det här...
Nej!
Då hade jag fått sånt... Alltså, då hade jag ju... Mm. Så nu ser jag... Alltså, det låter skitkonstigt eftersom att det är bara 2 veckor. Inte ens det. Knappt 2 veckor. Men det är så skönt att inte ha någon bakfylla i kroppen när man hör all... Du vet, när jag ser löpsedlar nu, bara, nya studierna, så farligt. Jag bara, ni försöker sälja lösnummer.
Mm.
Nu fick jag allt det här liksom på bajsmackan på ett fat framför mig. Och det här är ju jättebra. För att såklart man ska dricka lite alkohol, tycker jag. Men man vill ju inte förstöra så mycket i kroppen.
Nej, men det vill vi inte. Och framförallt så är det nog för sent det är mycket som är för sent när det väl har börjat ta skada. Och har vi utvecklat ett beroende, så finns väldigt många bildade människor i frågan som hävdar att när du väl passerat gränsen till beroende, då går det inte att backa.
Mm-hmm.
Och den gränsen, den är väldigt osynlig. Du kan inte se när den kommer riktigt. Utan du kan gå från ett fungerande festligt liv till att plötsligt sitta där. Och det är faktiskt... Det var faktiskt en av orsakerna till att jag sa till er på midsommar att jag tänkte ta 3 månader alkoholfritt, september, oktober, november.
Mm.
För att jag tänkte att jag har inte känt att den där gränsen har liksom existerat eller ens varit i närheten. Däremot så har jag varit väldigt trött på sistone. Det har varit mycket att stå i livet såklart och våren var jätterolig, men jag var riktigt trött där i juni. Och då tänkte jag också att alkohol kan ge trötthet. Jag är ofta förkyld, alkohol sänker immunförsvaret och plötsligt så var det sådär, det är klart att jag mitt i livet, fyller 45 snart, ska ta liksom en paus för reflektion. Inte att nu ska jag bryta någonting som är väldigt svårt. För svårt har det faktiskt inte varit de här veckorna. Men lite tid att se, titta på alkoholen utifrån mer. Och inte inifrån. Sen blev jag så otroligt. Det här var inte meningen att ta upp i podden eller att sprida. Det här var något jag skulle göra. Men på typ 2 sekunder så var ni båda med på tåget.
Ja, alltså för jag har ju tagit väldigt många sådana här långa perioder.
Ja.
Och jag tycker det är, vet, första gången då bara köpte jag Lego och typ så här, vad ska man göra? Nu har jag ju sett fram emot det här som en mysig grej.
Ja.
Vi har det jätte, alltså så här, vi umgås på ett annat sätt också. Än fast det är så,
du och Emily?
Ja, ja, men det är så här, den här helgen vi hade nu, vi har inte haft en sån helg innan. Alltså på samma sätt. Alltså här, vi går ut igår, innan vi går och handlar tar man en promenad. Alltså så här,
det har varit, låter ju deppigt dock att vi inte haft det, men vi har ju inte.
Nej, vi har ju inte det. Alltså så här, såklart vi har, men just att inte ha en tillstymmelse, ett glas vin bakfylla.
Nej.
Alltså, nej, vi har inte det. Och det är inte deppigt. Utan jag tycker bara det är mysigt. Och att man får ju...
Alltså jag menar deppigt att vi inte gjort det innan.
Men den deppig, alltså det, lämna det åt skogen.
Ja.
Alltså bara släpp
det. Ser det något som
något
fint
nu
istället?
Ja. Och så.
Men så att jag tycker att det här är så jävla härligt. Och när man har sagt... Jag har sagt till vänner, jag bara, det ska bli så mysigt och folk bara skrattar åt det.
Ja.
För att något som är mysigt att dricka vin. Ja, kanske vet, jag tycker, för att jag har ju liksom festat jättemycket mina dagar. Och sen jag träffade Emily så har ju mitt liv ändrats mer. Alltså, jag har ju varit singel stora delar, ja, stora delar av mitt liv. Och bott själv, och då har jag ju varit en clown som alla kan ta, alla som har förhållanden kan ta ut en tisdag och äta mat och dricka vin. Och nu får jag bara vara hemma och ha det mysigt med min nya familj.
Ja, men det är det jag tror. Jag tror så här, din alkoholkonsumtion, den har gått ner lite under det här 1,5 året. Min kanske har gått upp lite.
Ja, kanske. Jag har ingen aning hur du drack innan.
Ofta så påverkas det av att träffa ny partner, vilket man också ska tänka på när man träffar någon ny, så att man inte per automatik anpassar sig till dens alkoholkonsumtion, om det liksom är en hög konsumtion. Det är ganska vanligt. Men nu menar jag, alltså, generellt.
Du gör ju alltid som du känner för. Så här, nej, jag vill inte dricka, så gör inte du det.
Nej.
Du känns ju ganska oform, alltså så här.
Nej, men jag menar, det är väl också att man är nykär.
Ja.
Då är det ju så jävla kul.
Och det får det väl vara?
Ja,
det,
alltså, såklart.
Det finns ju ingenting, bara för att vi pratar om det här idag och vi har 3 månader utan alkohol, så betyder inte det att vi ska såga alkoholen till fotknölar, att det inte finns,
nej,
någonting härligt med det.
För det låter sunt.
Men jag kan säga så här, och det här kanske låter konstigt, men en av mina syften med att ta 3 månader fritt i en situation där mitt liv funkar jättebra och min relation till alkohol funkar bra, det är ju att den ska fortsätta kunna funka så bra hela mitt liv. Jag vill kunna ta ett glas på min dödsbädd utan att det ska vara förknippat med problem. Och så. Jag pratade med en jätteduktig alkoholterapeut, My Skarsgård, som ska vara med i, vi ska ha uppföljande avsnitt om alkohol där vi kanske mer pratar om de här mjuka delarna med associationer och så, där hon ska vara med. Men då pratade vi om det och då berättade hon bara att hon var lite påpasslig med det här med vita månader. Att vi inom vården inte ska... Ser vi någon som har ett beroende, som redan är där, har ett skadligt bruk, då ska vi vara försiktiga med att rekommendera vita månader. Vet ni varför?
Nej.
Nej.
Nej. Det är för att någon som redan har utvecklat ett beroende, det behöver inte vara så svårt att hålla upp i en månad. Det kan nästan vem som helst klara. Men vad händer när den perioden är över?
Det gasas på.
Det gasas på. Risken är väldigt hög i alla fall. Att det blir dels en belöning. Att nu har jag har klarat, jag har inga problem. Och nu förtjänar jag det här. Så att ett alkoholberoende kan bli kraftigt försämrat. Och det vill jag att ni som lyssnar tänker på lite. om ni känner för att ta ett uppehåll. Så att ta mer ett uppehåll för att reflektera över relation till alkohol än en vit månad för att bryta ett missbruk.
Jag sa ju det, berätta för Emily häromdagen. Min stora syster Fia hade lyssnat på det. Någon Hollywood-skådis. Kommer inte ihåg vem det är. Han hade inte liksom drackit för mycket, men han sa, jag tar en paus. Och sen det enda han gjorde var hela tiden att tänka på så här, ja men om en och en halv månad får jag dricka igen. Och han bara, vad fan är det här? Varför håller jag på att tänka så? Då beslöt han sig för att han börjar dricka den dagen, eller han får dricka den dagen, han slutar tänka på alkohol. Alltså, så, vet, inte så här, 3 dagar kvar.
Nej.
Utan han får dricka när han inte tänker, när det inte tar någon plats i hans liv.
Smart.
Nu är han nykterist.
Ja.
För att sen, när han har slutat tänka på alkohol så bara, vad fan ska jag, varför ska jag det för? Det kanske tog ett år då. Och så bara, nej men då behöver jag inte det.
Nej.
Och det tyckte jag var intressant. För att det är som du säger att man det är som att jag skulle tänka, nu är det bara 2 månader och 2 veckor kvar.
Ja.
Och så gör ett streck på väggen.
Ja.
Och då blir det inte, då fyller det ingen funktion.
Nej. Men då blir ju det också, för att det jag redan har märkt, som inte, jag har inte suttit och skakat eller tyckt att det har varit jättejobbigt när jag har sett alkohol eller blivit påmind. Däremot har jag kommit på att jag har egna reflex. Alltså jag har så många associationer. Ja. 1 september var en fredag. Ja. Jag har aldrig tänkt så mycket på vin och öl som den eftermiddagen. Och bara, så, kommer hem. På lördagen var jag hemma, min dotter var hemma. Framåt 5-tiden så pratade jag i telefon. Jag gick in 5 gånger i köket för att hälla upp lite vin. Utan att tänka mig för.
Ja.
Jag hade en liten så här lyckokänsla i kroppen som sen sa, nej men just det, vi har ju sagt så här nu. Vilket, men 5 gånger gick jag in. Mm. Och då insåg jag att jädrar vad många associationer och vanor jag har kopplat till alkohol. Och de vill jag faktiskt få distans till. För de behöver inte finnas med i mitt liv på samma sätt. Jag vill gå i datingappar, kan man ofta fylla i, jag är ju singel. nej, det var ju, nej,
men, Jesper, det här är en hälso, det är en hälsopodcast.
Nej, jag förstår.
Det är en datingapp.
Men jag är singel i alla fall. Och färdig allmän specialist om ja, men snart ett år. Nej, men det jag skulle säga var god ekonomi, alkoholfri. nej, men det jag skulle säga var att där kan man ju fylla i ofta alkohol. Och där kan man fylla i ja, alkohol ibland, alkohol nej. Och där har jag fyllt i alkohol ja. Men min ambition är att fylla i alkohol ibland.
Ja.
Men inte alkohol, nej.
Nej.
Utan alkohol ibland. Mm. Det, där har vi mitt mål med mitt hela med. Den här grejen. Ja.
Alltså, du vet, i mitt dejtingliv med dig, älskling.
Ja, tack.
Ja, nej, men ni fattar. Ja.
Men vad säger du, Jesper? Ska vi fortsätta det här en annan gång?
Nej, men jag tycker det. Jag tycker att vi tar det på vår uppföljning om några veckor där vi börjar närma oss slutet på det här experimentet och så. Mm. Och sen vill jag bara tipsa människor som kanske lyssnar på det här och upplever att de har problem eller att någon anhörig har problem, så finns det stöd att få. Då kan man gå in på alkohollinjen.se eller man kan till och med ringa dem på 020 84 44 48 och då även som anhörig eller medmänniska. Så. Tveka inte.
Mm.
Men då är det dags för att vi avslutar väl som vi alltid gör. Med lite frågor. Men innan vi tar era frågor så har Jesper denna vecka, ja, nu kommer det att spela singel, fått en kändisfråga.
Kändisfrågan.
Ja, det här är ju liksom vårt nyaste moment. Mycket uppskattat har jag även hört.
Kul.
Och vet ni vem dagens fråga kommer ifrån?
Nej.
Kommer från den här personen.
Hej, Gry här. Jag är nyfiken på, nu när ni pratar om alkohol, så är jag nyfiken på det här med minnesluckor. Vad är det som gör att hjärnan får minnesluckor? Hur farligt är det och hur mycket sprit krävs egentligen? Och hur mycket av ett varningstecken är det egentligen med minnesluckor? Är det så farligt som det sägs eller är det inte? Förutom att man förmodligen är redlös. Men är det dåligt för hjärnan? Förklara, svara på frågan.
Ja,
fråga.
Det var alltså Gry Forssell.
Gry Forssell.
Tack.
Jag ska svara på frågan, Gry. Tack för frågan. Mycket bra fråga. Ja, alltså någon ren promillegräns för när man då får minnesluckor. Jag menar, redan i små mängder så påverkar alkohol vår minnesfunktion och just minnesinlagringen. För det mesta så blir det nog inte så svartvitt att det blir en minneslucka. Utan för att det ska bli en minneslucka, då måste gränsen passeras i koncentration i promille då, alkohol. Och ja, vad som händer, det är ju det att hjärnan helt enkelt är så fylld av alkohol så att membranen och allting slutar funka. Alltså det blir en förgiftning och att hjärnan inte längre vill vara med. Och där är det väl de här minnesfunktionerna då som slås ut först av allt. Och slår du ut, även om resten av hjärnan funkar, du kan gå och stå, men slår du ut minnesinlagringen via hippocampusstrukturen, så skapar inga nya minnen och då blir resultatet sen att det blir som en minneslucka. Det är inte så, alltså du kan fungera under minnesluckan, men minnena av händelserna försvinner, vilket gör att det blir som ett klipp i hjärnan.
Ja, men det är det som är sjukt, att du kan liksom hålla på och stå och vara social och vara levande.
Ja.
Och sen kommer du inte ihåg någonting.
Det spelas inte in.
Det är så jävla obehagligt.
Det spelas inte in.
Mm.
Jag har varit med om det en gång. Det hände väldigt många roliga saker under den här minnesluckan. Alltså viktiga saker som jag gärna hade velat komma ihåg. Jag piercade mig i näsan bland annat. blev av moskulden någon timme senare. Det kommer jag ihåg.
Skönt.
Och sen satt jag i häktet. Det var en sån bra...
Åh, herregud.
Ja.
Men hur gammal var du?
Jag är inte så mesig som du tror. Nej, men jag var 17. Jag var 17. Ja.
Så du vaknade upp med näspiercing, blivit av med oskulden, ja. Och fått sitta häktad.
Ja, i Hultsfred.
Eller alltså, häktad eller fyllecell?
Nej, men fyllecell.
Ja.
Fyllecell, men lobbad. Och, ja. Men det, ja.
Ja.
Så kan det gå.
Ja. Det var ändå kul. Det är roligt med musik.
Ja. Nej, men, så att det kan också ha att göra med hur vidare du inte har druckit, men det påverkar, eller ätit med, det påverkar promillehalten också.
Ja, alltså hur vidare du har ätit, äter du en fett eller kolhydratinnehållande stor måltid som sker upptaget av alkoholen i kroppen långsammare.
Ja.
Ja. Men som svar på Grys fråga också, är det alltid dåligt? Ja, det är alltid dåligt, för det betyder att dina funktioner håller på att rasera och det är alltid dåligt. Att du förgiftar din hjärna.
Kan man få men?
Alltså har du ett kroniskt alkoholbruk, men det har inte kopplat till den här minnesluckegrejen, men har du ett kroniskt alkoholbruk över lång tid, så kan du få skador på hjärnan som är permanenta då. Mm. När det
som
gäller
alkoholdemens.
Minnet. Alkoholdemens då. Mm. Ja, du kan få en akut Wernickes encefalopati också.
Ah.
Då är det brist på ett vitamin som heter tiamin som gör att saker och ting kan paja ganska akut.
Mm.
Usch.
Och då skulle det vara en uttalad alkoholist då,
ja.
För att drabbas av det. Så att Gry, varannan vatten,
ja.
Säger jag till dig. Mm.
Var på vakten.
Tack för frågan.
Tack. Då är det dags för era frågor. Det kommer bli lite färre idag då vi har pratat och pratat och pratat om alkohol. Och då är det väl lika bra att vi börjar med, ja, det vi tycker om. Lite mer än andra. En inläst fråga från Amanda.
Hej på er. Jag vill tacka för en grymt bra podd. Min fråga är, jag är gastrikbypassopererad sedan ett par år tillbaka. Det konstiga är att när jag äter för mycket så börjar jag att nysa. Och jag nyser och jag nyser och jag nyser. Har det här någonting? Hör det ihop? Eller är det bara en ren slump? Ha det bra. Hej då.
Hej Amanda. Tack så jättemycket för frågan. Ja, så att du är gastric bypass opererad, alltså en överviktsoperation för några år sedan. Där man, lite olika tekniker, men det man gör det är att man, det blir mindre utrymme i magsäcken. Och ibland kopplar man förbi magsäcken kan man säga. Vilket får en hel del påverkan på kroppen och framförallt kopplat till äta och hunger och så. Vilket oftast då leder till en viktnedgång, vilket är tanken. Det här med att du börjar nysa när du äter får mig att tänka på, inte allergi, men däremot så är det så att när vi äter och får mat i magen, då slås vårt parasympatiska nervsystem igång. Kommer ni ihåg, Nisse och Emily, skillnaden sympatiska och parasympatiska?
Ingen aning.
Nej.
Sympatiska, stress, fight or flight, medan det parasympatiska är rest and digest. Aha. Det vill säga, de är varandras motpoler. De ser till att när vi äter så hamnar mycket blod i kring tarmarna och magen för att jobba där och lite mindre i musklerna och vice versa då. Men det som då kan hända det är att vissa av oss blir lite svullna i vad heter det? Ja, men i näsan och slemhinnorna. Nej, slemhinnorna, alltså respiratoriska alltså i slemhinnorna i luftvägarna kan svullna upp lite. jag menar, nässpray innehåller typ adrenalinaktig substans. Så tänk dig motsatsen till nässpray, fast inifrån.
Aha.
När vi äter. Vi får ett parasympatiskt påslag. Jag till exempel blir alltid täppt i näsan när jag äter.
Mm.
Och vid, ja, precis, andra aktiviteter som då ska vara vila och så. Och när jag är trött och när jag lägger mig för att sova. Och där, Amanda, så kanske det kan vara så att efter operationen så kanske du får ett större parasympatiskt påslag än vad du fick innan operationen. Som då kan leda till att det blir lite täppt och nysningar. Det är min bästa gissning.
Och kan man göra något åt det då?
Nej.
Nej.
Tycker jag inte.
Men det positiva med nysningar är att det är lite skönt.
Det är lite skönt.
Kanske jobbigt om man gör det jättemycket. Det
är jättejobbigt om man har en tugga i munnen dock.
Ja, men då kan det vara jobbigt. Om, framförallt för den som sitter mitt emot på den här middagen. Faktiskt. Men nej, det är inte så mycket att göra åt. Nysning är jättehärligt. Men jag är en sån som brukar säga, jag kan nysa 15-20 gånger i rad om det är något som är riktigt irriterande. Och till slut, man blir så trött.
Oj.
Ja. Mm. Det är jättehemskt.
Men,
det, men första gången är skönt. Så tack för frågan, Amanda. Hoppas du fick ett någorlunda svar.
Emily.
Yes. Hej, supertrio. Alltså vi.
Hej.
Tack.
Hej.
Vill börja med att säga att... mer beröm. Tackar. Vill börja med att säga att jag uppskattar er podd och jag tror ni hjälpt många oroliga själar där ute. Jag har två frågor. Här kommer första. Jag har under en längre tid vaknat mitt under natten av en extrem hungerkänsla. Som att jag inte ätit på väldigt länge. Det är heller inte så att jag går och lägger mig hungrig. Detta händer nästan varje dag, och på, eller varje natt kanske jag ska stå. Och pågått runt 1-1,5 år. Det är första frågan alltså. Min andra fråga är, känner ofta att jag har en klumpaktig känsla i halsen som inte ger sig. Känslan som att man svalt något ganska torrt. Ibland är det knappt så jag märker det och ibland känns det som att det blir värre. Vet inte, men känns som att det blir värre när jag ätit mycket sött. Keep up the good work, i blodrött hjärta.
Ja. Vad fint att du fick med blodrött.
Ja, blodrött.
Det är viktigt.
Ja. Det är viktigt.
Mm. Ibland skickar jag blodröda hjärtan till Emily. Då är det lite mer speciellt hjärta.
Mm.
Jag har aldrig fattat när jag får ett grönt, ett lila hjärta. Jag tänker, jag vet inte. Jag måste alltid slå upp. Vad betyder det här? Lila, vänskap från håll och sånt. Men ja. Strunt i samma. Men jag uppfattade inte, var första det, var det ens en fråga? Jo. Det var bara skryt över att jag vaknar alltid upp hungrig på natten, eller?
Att hon har bra ämnesomsättning.
Varför?
Eller nej, hon, inte. Eller vad det nu är.
Var det nu?
Nej, men det var mer, tror jag, en undran i så här, hur kan man gå och lägga sig mätt och så varje natt då vakna av hunger?
Jag vet inte. Det kan finnas massa orsaker till det. Det jag tänker, om jag ska vara lite sådär, det är ju att om man har lite dyspepsi eller så, problem med magsyran i magsäcken, så kan ju det leda till en hungerkänsla. Och så. Annars vet jag inte varför personen, det beror lite på när man vaknar, om det är på morgon, alltså tidig morgon, men mitt i natten, jag vet faktiskt inte.
Jag vet ju själv att jag har inte ens att vakna hungrig om jag gått och lagt mig mätt.
Ja.
Om jag går och lägger mig hungrig så vaknar jag snarare mätt.
Ja, men det kanske är så att om man då äter för sent, alltså att, är det så att man äter på, eller att man somnar med liksom en full mage, när det liksom jobbas undan, så kanske skillnaden, så kanske blir liksom relativt sett väldigt tomt väldigt snabbt då.
Mm.
Så kan det vara.
Mm.
Men det här vet jag faktiskt inte.
Nej.
Och det här med dyspepsi, det är ju mer att där kan man ha en sugande hunger som
för det känner jag igen. Ja. Alltså, eftersom att jag har haft problem med magsyra.
Mm.
Att just att det är liksom nästan kliande hunger.
Ja.
Och då kan det vara
svidande, ja. Liksom så. Ja. Det är väldigt svårt att säga såna här symptom, beskriva dem, men jag vet inte, men jag menar, funkar allt annat så
ja. Han kanske ska pröva att hyra upp sängen lite då?
Kanske det.
Ja, alltså ja. Vid huvudet va?
Ja, men vid huvudet.
Ja.
Ja. Ja, men exakt.
Eller hon. Ja. Eller hon. Hen. Vad eller vet hon. Jag.
Ja.
Och vad var andra frågan?
Det var med den här klumpkänslan i halsen. Just. Att det känns som man svalt någonting väldigt torrt.
Ja.
Och att liksom ständigt gå runt med att det känns som en klump i halsen. Ja. Och kanske när personen har ätit mer sötsaker.
Ja. Sötsakerna får jag liksom ingen tanke på vad det skulle kunna ha för koppling. Men däremot klumpkänsla, globus i halsen. Globus skriver vi på remisserna, jag vet inte varför. Det är inte helt ovanligt att det dels kan bero på att det är lite torrt i svalget.
Mm.
Av olika anledningar. Det kan vara mediciner som gör att man blir lite torrare. Oftast med stigande ålder så blir vi lite torrare i alla slemhinnor och sånt där. Men sen en väldigt vanlig hos unga friska människor, en vanlig orsak till klumpkänsla i svalget, det är tungpressning.
Att man pressar den mot gommen eller?
Att man pressar tungan av stress. Och det här är saker som vi, ja men får jag titta på din tunga.
Men du brukar väl också känna dig lite.
Nej, men, men jag tycker det är pinsamt så, tungan.
Nej men stick ut. Jag hinner inte se någonting i den där korta.
Men Emily, du brukar ju känna ibland att du har svårt att svälja, ser du inte det?
Jo, men jag lägger upp min tunga också så det blir som ett vakuum i munnen.
Mm. Ja men man trycker upp tungan mot gommen och ut mot tänderna. Alltså i överkäken. Och det här är saker, det här är ett stressbeteende som många gör istället för, alltså när man är stressade och utan att tänka på det.
Mm.
Det som händer, det är att vi har så jädra mycket muskler alltså vi har, tungan är ju en stor muskel, men sen har vi så många anordningar och broskskivor och ringar och småmuskler som gör att vi kan sitta och prata, att vi har sån extrem koordination, vilket gör att vi kan få sträckningar och liksom bli ömma i de här musklerna. Det kan också göra att det börjar klicka till när vi sväljer, alltså från de här broskstrukturerna. Så att jag brukar alltid, när någon kommer till mig och säger att de har en klumpkänsla och sväljer, och ofta är ganska orolig då, för man är rädda för saker som växer, så brukar jag be dem sticka ut tungan, och där brukar jag ofta se tandimpressioner.
Det har jag.
Tandimpressioner. Det är äckligt alltså. Så man ser på sidan av tungan så ser man att det liksom är som så. Och då vet jag att den här patienten ägnar sig åt tungpressning och att det förmodligen kan förklara symptomen, och ber personen tänka på det. Oftast så är det så här att har jag sagt det en gång, då tänker människan på det nästa gång den gör. Men har man aldrig tänkt på det så är det svårt att sluta.
Mm.
Det är väl det jag har.
Men
det är
därför jag inte ville visa frågan. Min tunga. Fan, jag tycker det är äckligt med tungor. Men,
ja, men det, du har
en fantastisk.
Vi har i alla fall. Ja. Tack älskling, tack.
Ni har båda fantastiska tungor.
Nej, men min visar inte.
Men hörni, vad tycker ni om min?
Den är jättefin.
Alltså, tack.
Hörni, det är, vi kommer behöva sätta punkter.
Ja, men
synd. Och, jag hade kunnat hålla på längre.
Men vi kommer ju ta vid alkohol igen.
Ja, och får jag bara säga ett avslutande sak om alkohol till er som har lyssnat på det här. Känner ni träffade eller oroliga efter det här samtalet om alkoholens skadeverkningar? Varför inte ta en liten vit period? Sober Oktober kommer ju här nu. Ni kan vara med oss från och med nu till i november. Ni kan vara med oss i oktober, under Sober Oktober. Ni behöver inte vara med alls. Men väljer ni att se lite vad som händer, så har ni oss tre som era största stöttare.
Vi är era sponsorer.
Ja, vi är era sponsorer. Och ni får jättegärna skriva in till oss om ni har några funderingar eller så. Mm. Och ni kan alltid vända er till alkohollinjen.se för stöttning.
Och skicka in era frågor till fraga@ariasjuk.se eller in på Instagram. Följ oss och skicka direktmeddelanden. Där ni även kan skicka ljudmeddelanden.
Ja.
Tack så mycket Jesper Salén. Tack. Tack Emily Uggla. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Jag heter Nisse Hallberg. Vi hörs nästa vecka. Tack.
Mm. Tack Nisse.
Tack. Puss och hej.
Puss och kram. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.